Sverige 18 juni 1993.
Allt fler flyktingar tar sig nu illegalt in i Sverige, misstänker polisen. Bara en mindre del av de asylsökande söker numera asyl vid gränsstationer och på flygplatser, om man bortser från de bosniska flyktingarna. Lars Berg är chef för utlänningsavdelningen på det polisdistrikt som brukar ta emot de flesta asylsökande i Ystad.
Vi håller ju på i Västeuropa att bygga upp någon slags ny järnridå mot flyktingar och asylsökande från icke-Västeuropa. Man mobiliserar ju ner på kontinenten och så vidare, och man snackar om ett EG och enorma kontroller och så vidare. Och självklart så leder detta till ett ökat tryck med illegal invandring.
Ja, den skärpta flyktingkontrollen och ökade visumkrav, det har skapat en marknad för flyktingsmuggling som kanske aldrig förr. I Stockholm har 3 polacker gripits. De är misstänkta för att under de senaste månaderna ha smugglat hundratals irakier med färjorna från Tallinn. 8-10 personer per tur har det varit, tror polisen. Och genom den estniska tullen så har irakierna, de flesta kurder, kommit på falska polska pass. Det här är alltså en illegal smuggeltrafik som har kommit igång över Östersjön sedan svenska och baltiska myndigheter fick stopp på den ofta livsfarliga flyktingtrafiken på överfyllda småbåtar. $3,000 har flyktingarna fått betala för resan Tallinn-Stockholm. Det oroar också polisen att många asylsökande numera dyker upp på olika polisstationer in i landet och inte vid gränsen. I många fall kommer flyktingarna med mer eller mindre osannolika förklaringar hur de har tagit sig hit. När de saknar pass eller identitetshandlingar så tar polisen numera fingeravtryck. På så sätt går det att avslöja flyktingar som under en ny identitet söker asyl sedan de har fått avslag på asylansökningar.
Det finns alla tänkbara varianter, och det finns också exempel där vi har fått fram 5 olika identiteter på samma asylsökande. Man får alltså avslag och byter identitet och söker asyl i en annan stad och hittar helt ny identitet och så vidare. Och det enda som kan hjälpa oss där, det är fingeravtrycken. Och sådana körningar har då gjort att vi har fått fram 4 och upp till 5 identiteter på samma asylsökande.
Vi hörde Lars Berg, chef för utlänningspolisen i Ystad. Reporter Anders Thunberg.
juni 1993. Centerpartiet i Sverige.
Så till centerstämman i Falkenberg. Den första kärnkraftsreaktorn måste börja avvecklas under nästa mandatperiod. Det vill säga mellan 1994 och 97, sa centerledaren Olof Johansson i sitt så kallade rikstingstal i Falkenberg för ett par timmar sedan. Avvecklingen är ett krav för att centern ska sätta sig i en regering efter nästa val. Folkets uppfattning från folkomröstningen måste fullföljas, sa Olof Johansson.
Inom kort är den äldsta reaktorn 25 år. År 2010 är den yngsta 25 år. Sverige har elöverskott. Alternativen finns. Kärnkraften ska avvecklas. Det viker aldrig Centerpartiet ifrån.
Och den första reaktorn som kan tas ur bruk borde vara Barsebäck. Inte av säkerhetsskäl utan av hänsyn till danskarna. Och tidpunkten?
Så snart som möjligt, brukar vi säga.
Vilket år?
Ja, det som krävs i vårt valprogram, det är ju att vi måste inleda den avvecklingen under nästa valperiod. Det här är det absolut minsta som vi måste begära inför regeringsförhandlingar inför nästa valperiod.
Olof Johansson förutsatte också att Öresundsbron inte byggs, och om det ska bli en fast förbindelse så bör det bli en tunnel. Men när det gäller Öresundsbron så ställde centerledaren inga ultimatum. EG-frågan var också ett givet tema i talet, där varje centermedlem uppmanas att rösta efter sin övertygelse i folkomröstningen utan pekpinnar från partiet. Många hårda ord riktades mot Socialdemokraterna medan regeringskollegorna inte berördes. Även om Olof Johansson markerar att Centern fortsätter att driva partikraven i regeringen. Till exempel sänkt boendemoms som centerledaren anser vara den viktigaste skattesänkningen framöver.
Och något senare på presskonferensen idag kom Olof Johansson med ett oväntat förslag ägnat att lösa regeringsträtan om hur ett vårdnadsbidrag ska finansieras. Folkpartiet har ju sagt att man inte går med på att det blir först ett vårdnadsbidrag om man samtidigt sänker föräldraförsäkringen från 90 till 80%. Johansson och Centern öppnar nu för en kompromiss genom att föreslå en modell där man av jämställdhetsskäl ska locka papporna att ta ut en större del av föräldraledigheten. Ersättningen delas helt enkelt upp så att den förälder som stannar hemma kortast tid, det vill säga oftast papporna, får 90% av inkomsten medan den andra föräldern, alltså oftast mammorna, får 80%. Men hur blir det då med ensamstående mammor som inte har någon man som kan vara hemma och få högre ersättning? Johansson medger att det här kan vara ett problem.
Jo, det finns naturligtvis saker som man måste kunna diskutera framöver mot bakgrund av det nya, det vill säga det samlade systemet, vårdnadsbidrag eller ersättning plus föräldraförsäkring. Men ensamstående mammor är ju de som vill då mest på vårdnadsersättningssystemet.
Så därför så ska de få 80% och medan familjer där det finns två föräldrar kan dela upp det och få mera?
Nej, jag har inte låst mig på den punkten heller, men det är klart att det är en kostnadsfråga.
Centerledaren Olof Johansson sa det, reportrar Vincent Dahlbäck och Björn Häger.
Sydafrika, 21 juni 1993.
Det första fria valen i Sydafrika rycker allt närmare. Och nu i helgen tjuvstartade president F.W. de Klerk valkampanjen inför en för honom helt ny väljarkår. Och han förutspådde att nationalistpartiet, som är det gamla apartheidpartiet, kommer att bli den näst största bland de svarta väljarna.
De Klerk utmanade ANC om de svarta väljarnas förtroende i den lilla stan Pietersburg, ett starkt apartheidfäste i delstaten Transvaal.
Today was in the northern Transvaal the first visible proof of the new support for the new national party, and it has been in a certain sense of the word a rebirth of the national party.
Nationalisternas förvandling från apartheidrörelse till en flerrasig är en fråga om överlevnad.
We see in the new constitutional dispensation an honorable place for traditional leaders.
Utan den svarta majoritetens stöd riskerar nationalisterna, det ledande partiet under Sydafrikas moderna historia, att förvandlas till ett litet minoritetsparti. Just nu pågår förhandlingar om den nya konstitutionen. Knäckfrågan är om Sydafrika ska ha en stark centralmakt eller en mer lös federativ statsbildning. En majoritet av förhandlingsparterna föreslår 27 april 1994 som valdag för Sydafrikas första fria parlamentsval.
Juni 1993. Muslimer i Jugoslavien hotar med kemisk krig om de inte får som de vill.
Sverker Åström först. FN säger att hotet, det muslimska hotet om kemisk krig i Bosnien, ska man inte ta på allvar. Du menar att det bör tas på stort allvar?
Ja, det ögonblick som presidenten i Bosnien säger att det här inte är uteslutet, så är det att ta på stort allvar. Det här är ett av de hemskaste hot mot mänskligheten som finns. Och börjar man någonstans att använda det här, så kan det sprida sig över världen.
Men det sägs att det handlar om klor, det handlar om är tämligen harmlös och...
Ja, det är nästan likgiltigt, därför att det går ändå allmänt under beteckningen av kemisk krigföring. Det var ju på det sättet att användningen av gas och kemisk krigföring förbjöds i ett protokoll 1925 i Genève i anledning av att sådana vapen hade använts under första världskriget. Och det var en oerhört framsteg i folkrätten. Och efter kriget har man bland annat under aktiv svensk medverkan förhandlat fram ett avtal även om produktion och lagring av kemiska vapen.
Mm. Men då handlar inte det här om kemiska vapen just, utan det är klor som används i industriell produktion.
Ja, jag tror att skillnaden är hårfin.
Mm. Vad säger du, Ann-Marie Boström? Ska man ta detta på stort allvar?
Jag tycker, precis som Sverker Åström, att man måste ta det på väldigt stort allvar. Framförallt därför att de bosniska muslimerna är försatta i en situation där de tvingas in i mindre och mindre områden. De är förlorarna i kriget. De kommer troligen inom en inte allt för avlägsen framtid faktiskt vara utan land. Det är ett folk utan land.
Och det är en desperation som kan leda.
Ja, det är en desperation och som alltså kan leda precis till detta, till terrorhandlingar. Men detta visar ju historien sedan tidigare. Mm. De har ingenting annat att ta till.
Nu har vi en situation ikväll där den gamla fredsplanen är död. En ny har lanserats. Vilket rimligen betyder att vi befinner oss i någon sorts vakuum. Vakuum brukar vara farligt i sådana här sammanhang.
Det värsta är att jag tycker detta vakuum har varit väldigt länge. Vi har haft Vance-Owen-planen som någon slags föreställning om en möjlig utväg eller förhandlingsplan. Men i och med att den aldrig har accepterats av de bosniska serberna, var bara två parter som skrev under, nämligen de muslimerna och kroaterna, så har ju det hela tiden varit ett vakuum i så motto att eftersom det inte var underskrivet av alla tre parter så har kriget fortsatt. Jag skulle påstå att detta vakuum som jag tycker ändå att det var även under den tiden faktiskt tror jag initierade många av de här hemskaste brotten vi har sett, Srebrenica och så vidare.
Nu har vi en ny plan som muslimerna inte ställer upp.
Ja, det är samma lema. Det är väldigt svårt att tänka sig att muslimerna skulle kunna ställa upp på någonting sådant eftersom det här är en uppgörelse mellan serber och kroater.
Juni 1993. Utrikesministermöte inom EG i Köpenhamn. Debatterar Bosnien.
Sent igår kväll träffades EG-ländernas utrikesministrar i Köpenhamn för att diskutera den fråga som sannolikt kommer att dominera EG-toppmötet, hur man ska lyckas skapa fred i Bosnien-Herzegovina. Igår kväll sa Danmarks utrikesminister Nils Helvig Pedersen att Bosnien måste bestå som en oberoende och suverän stat.
The basic principle of the territorial integrity of Bosnia-Herzegovina must be upheld. That I think will be also the community point of view.
I drygt tre timmar igår kväll överlade EG-ländernas utrikesminister med sin fredsmäklare Lord Owen. Några formella beslut fattades inte, underströk Nils Helvig Pedersen efter mötet. Beslut hur EG ska ställa sig till den fördjupade krisen i det forna Jugoslavien kommer att fattas av stats- och regeringscheferna senare idag eller imorgon. De bosniska muslimernas ledare Alija Izetbegovic har begärt att få komma till EG-toppmötet och kommer senare eftermiddag att träffa representanter för utrikesministrarna här i Köpenhamn. Dessa kommer att försöka övertyga Izetbegovic att acceptera en modifierad fredsplan tillsammans med serberna och kroaterna i Bosnien. Enligt Nils Helvig Pedersen har utrikesministerna också kommit överens om att allvarligt varna Kroatien för att fortsätta striderna. Några sanktioner mot Kroatien nämndes inte. Däremot ska sanktionerna mot Serbien fortsätta tills en fredlig lösning nåtts. Det står redan klart att EGs misslyckande att få slut på striderna i Bosnien kommer att överskugga de andra frågorna här på toppmötet. De flesta tycks ändå acceptera att krigsutvecklingen har sprungit förbi den tidigare Vance-Owen-planen för fred. Men det är nonsens att EG har lämnat Vance-Owen-planen, sa Lord Owen i natt. Den har rivit sönder av parterna mitt framför våra ögon, sa han.
I mean, to hear some of you talk, it's as if we've abandoned the Vance-Owen peace plan. It's absolute nonsense. It's been torn up in front of our eyes in Travnik and Mostar province. In the fighting between the Croats and the Muslims, and in the entrenchments of the Bosnian Serbs when they rejected the Athens agreement.
Vårt mandat är nu att få till stånd en överenskommelse mellan de tre parterna, sa David Owen. På något sätt måste vi få tillbaka dem till förhandlingsbordet. Det är svårt, men det är nödvändigt, undersök en trött och desillusionerad fredsmäklare. Anders Eriksson i Köpenhamn.
Juni 1993. Brasilien.
Utrikes. Brasiliens regering tycks inte komma till rätta med landets enorma ekonomiska problem. Och Brasiliens president Itamar Franco utnämnde nyligen sin fjärde ekonomiminister på drygt ett halvår, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
Brasiliens nya ekonomiminister heter Fernando Henrique Cardoso. Han är sociolog, han har gjort en snabb politisk karriär och var tidigare utrikesminister. Ekonomisk politik har han ingen erfarenhet av. Men diplomater och företagare understryker att Cardoso åtnjuter stor respekt både i Brasiliens parlament och internationellt. Det återstår dock att se om Cardoso blir mer långvarig på ekonomiministerposten än sina företrädare. President Itamar Franco har visat en tendens att komma på kant med sina ministrar som klagar över bristande stöd. De två första ekonomiministrarna avgick bland annat till följd av Francos politiska utnämningar till tekniska poster i centralbanken. Den tredje ekonomiministerns attack och adjö efter pressanklagelser om att han gett exportkrediter till ett företag där han själv var verkställande direktör på 80-talet. Presidenten tog sin hand ifrån honom. Itamar Franco efterträdde den korruptionsanklagade ex-presidenten Fernando Collor de Mello i oktober förra året och ska fullgöra Collors mandatperiod fram till 1995. Brasiliens ekonomiska problem är enorma. Förra året var inflationen över 1000% och den ser ut att öka kraftigt i år. Dessutom råder recession och arbetslösheten växer. En stor del av budgeten går till betalning på utlandsskulden. Ekonomer och privatföretagare säger att huvudproblemet är president Francos obeslutsamhet. Om regeringen hade en tydlig ekonomisk politik så visste man åtminstone vad man hade att rätta sig efter. Pessimisterna fruktar en konstant ekonomisk kris i Brasilien fram till nästa val och regeringsskiftet om 2 år. Optimisterna ställer sitt hopp till Fernando Henrique Cardoso. Hittills har Cardoso dock bara sagt att han inte tror på någon form av chockprogram. Kerstin Bodell, Managua.
Januari 1993, Spanien.
Och så till Spanien. 2 bilbomber exploderade i Madrid mitt i morgonrusningen och flera människor har dödats.
Den första bilbomben exploderade 7:15 i morse. Sprängladdningen låg gömd i en parkerad bil och utlöstes när ett militärfordon passerade. 7 människor dog, varav 5 uppges vara från den spanska militären. I närheten fanns också en skolbuss med barn på väg till skolan. Och enligt nyhetsbyråer har 2 av barnen skadats allvarligt. Drygt 45 minuter senare skakades centrala Madrid av ännu en explosion. Denna gång i närheten av den amerikanska ambassaden. Flera människor skadades men ingen dog vid det attentatet. Totalt har alltså 25 människor skadats och 7 människor dödats vid morgonens bombdåd som ägde rum utan någon föregående varning. Ingen grupp har hittills tagit på sig ansvaret för attentaten, men enligt den spanska polisen tyder mycket på att det är den baskiska separatiströrelsen ETA som ligger bakom. ETA har under 25 års tid med våldsamma metoder kämpat för att den nordspanska provinsen Basken ska bli självständig. Spaniens premiärminister Felipe González betecknade nu på förmiddagen attentaten som skrämmande brott.
Reporter Johan Fredriksson.
Juni 1993. EG och det blodiga Bosnien.
Det blodiga inbördeskriget i Bosnien har blivit den viktigaste frågan på EGs toppmöte i Köpenhamn, vilket inleddes på förmiddagen. Senare idag kommer Bosniens muslimske president Izetbegovic till Köpenhamn för att diskutera den nya situationen i landet med EGs utrikesminister. Vår utsände rapporterar.
När EGs stats- och regeringschefer samlades här för en stund sedan på Bella Center i Köpenhamn möttes de av en grupp bosniska flyktingar som krävde att de skulle rädda Bosnien. För att krisen i Bosnien inte helt ska ta över toppmötet träffades EG-ländernas utrikesminister redan sent igår kväll till ett extra möte tillsammans med sin fredsmäklare Lord Owen. För EG handlar nu om att rädda ansiktet. 2 års fruktlösa fredsansträngningar har tärt hårt på organisationens förtroendekapital i omvärlden. EG-ledarna måste därför nu komma överens om en ny gemensam politik i Bosnien sedan Vance Owen-planen är överspelad. Lord Owen erkände också här i natt att hans fredsplan inte längre är användbar. Men både Owen och ordföranden i EGs ministerråd, Danmarks utrikesminister Niels Helvig Pedersen, tillbakavisade att EG var på väg att ge upp tanken på att bevara Bosnien som en självständig stat. Helvig Pedersen förnekade att EGs utrikesminister skulle gå med på att dela upp Bosnien i 3 ministater som serberna och kroaterna har föreslagit. Men enligt källor här i Köpenhamn anser flertalet av EG-länderna samtidigt att det är orealistiskt att arbeta vidare med Vance-Owen-planen, som ju bygger på en uppdelning av Bosnien i 10 självstyrande regioner inom ramen för en samlad stat. När Bosniens muslimske president Izetbegovic kommer till Köpenhamn i eftermiddag kommer han få kämpa för att bevara sin stats existens. EG-ministrarna kommer att sätta hård press på honom att medverka till en fredslösning som även serberna och kroaterna i Bosnien kan acceptera. Och det förutsätter att Izetbegovic gör stora eftergifter. Anders Eriksson i Köpenhamn.
Och striderna fortsätter idag i flera delar av Bosnien. Den vapenvila som serbernas, muslimernas och kroaternas ledare i Bosnien kom överens om förra veckan visar sig vara ytterligare en i raden av vapenvilor som bryts så snart den skulle ha trätt i kraft. Tidigt i morse återupptog serbiska trupper beskjutningen av den muslimska enklaven Gorazde. Det rapporterade den muslimskontrollerade radion i Sarajevo. Sedan en månad har inga hjälptransporter kommit fram till Gorazde på grund av de hårda striderna. Det svenska räddningsverket har idag gjort ett försök att nå staden med 100 ton förnödenheter. Men de uppehålls just nu av serber som genomsöker lasten i staden Podromania, som ligger 4 mil norr om Gorazde. Under den gångna natten har dock 60 ton förnödenheter släppts ner över Gorazde från luften. I Gorazde har 70 000 människor hållits instängda av serberna sedan kriget i Bosnien bröt ut för 15 månader sedan. Gorazde är ett av de 6 områden som FN formellt har utropat som fredad zon, men i praktiken har människorna i området knappast märkt av det. Även i andra delar av Bosnien pågår strider. Muslimer och kroater, som tidigare var allierade mot serberna, de strider nu mot varandra om kontrollen över städerna Prozor, Kiseljak och Kresovo i centrala Bosnien. Och enligt en FN-talesman har kroaterna inlett en omfattande attack mot staden Jablanica i närheten av Sarajevo. De intensiva strider som pågår är i många fall desperata försök från alla sidor att få kontroll över ännu omtvistade områden och därmed etablera en verklighet på marken som fredsmäklarna tvingas ta hänsyn till vid förhandlingsbordet. Bosniens president Alija Izetbegovic kommer i eftermiddag till EG-toppmötet i Köpenhamn för att försöka förmå EGs utrikesministrar att inte gå med på kroaternas och serbernas plan att dela upp Bosnien i 3 delar.
Reporter Daniela Markvart.
juni 1993, Japan.
Aldrig tidigare har Japans politiska scen varit livligare än just nu. Japans regeringsparti är på väg att falla sönder och partiets rebeller bildar nu ett eget nytt parti. Opinionsundersökningar säger dessutom att rebellerna och den traditionella oppositionen ser ut att få makten i valet i nästa månad, rapporterar vår Asien-korrespondent.
Det regerade oavbrutet i 38 år och Japan var i praktiken en enpartistat. LDP var det mest stabila partiet i världspolitiken. Men i fredags jagades det in i en misstroendeomröstning och tvangs utlysa nyval. Och nu, 27 dagar före valdagen, ser en skakad men förväntansfull japansk väljarkår partiet kollapsa framför sina ögon. Rebellerna inom LDP, de som visade sin avsky mot att partiet inte genomförde de reformer utlovat, för rättvisare valsystem och mot korruption. Det formerar sig nu till ett nytt parti. Det anförs av den tidigare finansministern Hata. Och idag gör både Japans traditionella men svaga oppositionsparti, socialisterna och landets största fackförbund, Rengo, som har sitt eget politiska parti, inviter till Hata om att de är villiga att sluta sig till honom och forma en koalitionsregering. Detta är, skriver ledarskribenter, till sina effekter att jämföra med jordbävningen i Tokyo 1923. En opinionsmätning publicerad igår kväll säger för det första att bara 12% tänker rösta på de traditionella LDP-kandidaterna och för det andra att Hattas rebeller, redan de formellt senare idag eller senast imorgon, lämnar in sina avskedsansökningar till partiet och formar ett eget parti, har stöd av 9% av väljarkåren och att detta sannolikt är början till en lavinartad väljarflykt. Ytterligare 28% säger sig tänka rösta på traditionell opposition och 51% har ännu inte bestämt sig. Det japanska parlamentsvalet i fjol sommar som jag följde på plats var en ljummen historia. Valdeltagande bara 50%. Den 18 juli kan valdeltagandet bli 90%. Och väljarkåren straffar förmodligen ett effektivt men stöddigt regeringsparti. Japan får ett annat parti i ledningen för första gången sedan 1955 och landet blir så aldrig likt igen. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och 22 juni 1993, Kina.
För att få landets överhettade, så många anser det, ekonomi under kontroll, skatter ska bli ett sätt att bygga upp ett stabilt valutasystem och skapa finansmarknader. Nya inkomstskatter i ett land där nyss livets nödtorft enligt kommunistideologin skulle vara nästintill gratis är till för att jämna ut det gap som vidgar sig mellan den stora bondebefolkningen och de nyrika entreprenörerna. Det finns nu hundratusentals miljonärer i Kina. Och Kina inför en moms som ska generera statsinkomster i en varas alla led. Och generaldirektören i det kinesiska skatteverket förklarar att det blir punktskatter på cigaretter, vin, bensin och lyxbilar. Staffan Heimersson, Hongkong.
juni 1993. Bosnien igen. Hela Europa vill att det ska bli fred i Jugoslavien.
Efter alla motgångar i fredsförhandlingarna och på slagfältet ser Bosnien-Herzegovina nu ut att också drabbas av en politisk kris. President Alija Izetbegovic led idag ett svidande nederlag när det styrande presidentrådet beslöt att delta i de fortsatta fredsförhandlingarna.
Det har varit en intensiv vecka för president Izetbegovic. Blixtvisiter i Danmark, Tyskland, Turkiet och Kroatien. Alla med syfte att rädda Bosniens muslimer från att hamna på undantag och att bevara Bosnien-Herzegovina som stat. Men hans ansträngningar har varit förgäves. Alla har lyssnat på honom, men ingen har brytt sig om honom. Som sista desperata åtgärd tog Izetbegovic till bojkottvapnet. Inga förhandlingar så länge attackerna mot de muslimska områdena fortsätter. Men nu har till och med hans kollegor i det bosniska presidentrådet slutat lyssna på honom. Med 7 röster mot 2 beslutade rådet att delta i kvällens och morgondagens fredsförhandlingar i Genève. Izetbegovic protesterar och åker hem till Sarajevo. Hittills har ingen ifrågasatt Alija Izetbegovic som president. Men nu verkar hans kollegor peta honom åt sidan. Fast Izetbegovic själv försöker förklara bort avpoliteringen.
We make an agreement this morning. They go there only to hear, not to negotiate. They have no authorization to negotiate. They will not negotiate.
Men faktum är att just nu är det den här mannen, en av presidentrådets kroatiska medlemmar Franjo Boras, som är Bosniens röst i fredsförhandlingarna.
Och även på EGs toppmöte i Köpenhamn rekommenderade man fortsatta fredsförhandlingar. Men en svängning när det gäller vapenembargot kan vara på gång.
Det finns en ganska besonderes och emotionellt engagemang i Deutschland för den utvecklingen i Bosnien-Herzegovina. Deswegen haben wir, die Bundesregierung und ich, die Meinung vertreten, dass jetzt die Frage der Aufhebung des Embargos der richtige Schritt ist. Unsere Kollegen haben diese Meinung nicht geteilt.
Samma synpunkter har länge hävdats av Clinton-administrationen i Washington. Och överraskande nog så kan också Frankrike tänka sig att upphäva vapenembargot. Fram till EGs toppmöte här i Köpenhamn så har Frankrike bestämt motsatt sig det.
À compter du moment où
les Nations Unies ne sont pas en mesure, ou les Nations Unies, la communauté européenne, ou tel État particulier, d'apporter une aide militaire directe à la Bosnie aujourd'hui agressée, et particulièrement à l'encontre des populations musulmanes. Si en même temps on interdit à ces populations musulmanes de se procurer les moyens de se défendre elles-mêmes, cela devient intolérable. Et de ce point de vue, nous comprenons la position allemande.
Mer vapen var också vad den bosniska presidenten bad om när han igår träffade EGs utrikesministrar. Men trots omsvängningen i attityd från så viktiga EG-länder som Tyskland och Frankrike så förklingar ändå president Izetbegovic böner ohörda. EG-ledarna förespråkar i sin slutdeklaration från mötet istället mer förhandlingar. EG vill att kriget upphör och det stöd man kan ge idag till en hotad minoritet i Europa. Det är framförallt ord. Ingmarie Froman, Rapport i Köpenhamn.
Den 23 juni 1993. Sverige och USA.
Morgonekot går vidare, klockan är 7:05. USA har nu alltså beslutat om strafftullar på bland annat svenskt stål. Det amerikanska handelsdepartementet anser att SSAB dumpar priserna och hävdar också att den svenska staten subventionerar den svenska stålproduktionen här i USA.
Hela våren har företrädare för SSAB och den svenska regeringen försökt övertyga tjänstemännen i det amerikanska handelsdepartementet om att det inte förekommer någon oegentlig prissättning eller att svenska staten subventionerar svensk stålproduktion. Två parallella undersökningar har under våren pågått inom det amerikanska handelsdepartementet. De har gällt anklagelserna om att ett 20-tal länder subventionerar stålproduktionen och att företag i dessa länder dumpar priserna på den amerikanska marknaden. Preliminära beslut fattades i slutet av förra året och i januari i år. Många hade hoppats på att den nya Clinton-administrationen skulle ändra de preliminära besluten. Och vissa korrigeringar har också gjorts. Men huvudprincipen fullföljs och höga strafftullar läggs på import av stål och plåt till USA. Men svensk export till USA drabbas av relativt låga strafftullar. För att motverka statliga subventioner måste SSAB betala 4,27% i extra tull. Och för att straffa den dumping som SSAB enligt det amerikanska handelsdepartementet ägnar sig åt läggs en strafftull på drygt 24% på import av svensk grovplåt. Andra länder drabbas betydligt hårdare. Brasilien, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Rumänien får till exempel strafftullar på mellan 75 och 109%. Den här frågan ska slutgiltigt avgöras av den fristående internationella handelskommissionen, en slags amerikansk handelsdomstol. Kommissionen har 45 dagar på sig att fatta sitt beslut. Under juli månad kommer nu till exempel SSAB och dess advokater att försöka övertyga kommissionen om att företaget inte säljer stål i USA till lägre priser än på hemmamarknaden och att företaget därför inte skadar amerikanska företag. Svenska regeringen kommer också att argumentera för att svensk stålproduktion inte längre subventioneras. Det amerikanska handelsdepartementets beslut kommer att möta stark kritik från de länder som nu beläggs med strafftullar. Framförallt därför att den amerikanska regeringen i och med det här beslutet väljer en ensidig amerikansk lösning på ett problem. Andra länder, bland annat Sverige, har länge argumenterat för att den internationella stålhandelns problem ska lösas genom ett multilateralt handelsavtal och förhandlingar om ett sådant pågår. Men den amerikanska administrationen, hårt pressad av den amerikanska stålindustrin, visar med det här beslutet att den gör vad den kan för att skydda amerikansk produktion. Annika Strömmelin, New York.
Ivar Ahlberg är informationschef vid SSAB i Sverige. Om det här beslutet, vilka konsekvenser får det för SSAB? Vi har Ivar Ahlberg.
Ja, det här är ingen ny situation för oss. Vi har ju levt med det här beslutet sedan ett halvår tillbaks.
Det har ni
gjort. Nu är det definitiva tullar som införs, men vi har redan behövt leva efter det här sedan de preliminära införs i slutet på januari på den ena produkten här.
Mm. Rent ekonomiskt, kommer ni att förlora någonting på det här?
Ja, det är klart att man förlorar på att en affär försvinner. Det handlar så att säga totalt om volymer. Vi säger ungefär 70 000 ton på årsbasis, och det motsvarar en försäljning på en 250 miljoner, och det är ju pengar det med, även om det är så att säga, en liten del av vår omsättning.
Sa Ivar Ahlberg, som alltså informationschef vid SSAB. Johan Karlsson, reporter.
Den 23 juni 1993, Sverige.
Och till Sverige nu. Idag har skett en stor affär inom den svenska oljebranschen.
Norska Statoil köpte i mitten av 80-talet svenska SO och går nu vidare och köper alltså svenska BP:s bensinförsäljning för ett hemligt pris. Därmed drar man ifrån de jämstora konkurrenterna Shell och OK och ökar marknadsandelen från 18-26% för bensin genom 240 ytterligare bensinstationer till totalt 700 över hela landet. Och så här motiverar svenska Statoils vd Gustav Gradin köpet.
Vi gör det därför att BP har stora stationer. BP har bemannade stationer med hög service som vi, bra butiker och bra butiksförsäljning.
Men er stora konkurrent OK är ju till salu. Varför är man inte intresserad av det?
Nej, de var för stora för oss. Utan det var på det här området som vi ville komplettera oss. Och det har vi nu gjort.
Svenska BP sålde för 2 år sedan sitt raffinaderi i Göteborg till OK Petroleum och säljer nu alltså bensinverksamheten, men finns kvar inom bland annat flygmedicin. BP:s vd Mats Svahn säger att affären görs trots att det nu går uppåt för bolaget i Sverige ekonomiskt.
Och vi har förbättrat vår lönsamhet kraftigt, dock inte upp till den nivå som BP-gruppen förväntar sig. Och så det här ska ses som ett strategiskt led i BP-gruppens globala strategi att koncentrera sig på utvalda marknader. Och Skandinavien är inte en av de marknaderna.
Inom oljebranschen väntar man nu på nästa stora affär. Det gäller OK Petroleum, där ägarna, konsumentkooperationen, svenska staten och det finländska statliga oljebolaget Neste alla uttalat att de vill gå ur ägandet.
Reporter Henrik Borgström.
Den 23 juni 1993, Nigeria.
Och så Nigeria, där militären nu stoppat övergången till civilt styre. För en liten stund sedan kom beskedet att presidentvalet ogiltigt förklarats.
Ända sedan presidentvalet genomfördes för 11 dagar sedan har förvirring och oro rått i Nigeria. Tanken var att valet skulle lägga grunden för en övergång till civilt styre och någon slags försiktig form av demokrati i ett land där militären har haft den mesta av makten de senaste decennierna. Men när röstsammanräkningen efter valet visar att den socialdemokratiska kandidaten Moshood Abiola från södra Nigeria ledde, så stoppades publiceringen av valresultatet av ett beslut i Nigerias överdomstol. Abiola, en 55-årig muslimsk miljonär, hade då redan utropat sig som segrare över den likaledes muslimske Bashir Tofa. Tofas parti svarade med att kräva att valet skulle göras om och att Abiola skulle åtalas. Maktspelet som följde och som fortgått under den senaste veckan drog in Nigeria i en politisk och konstitutionell kris där valkommissionen, överdomstolen, jurister och politikerna i landet i diverse turer förgäves försökt finna en lösning. Och vid sidan om har USA pressat på för att förmå militärledaren Ibrahim Babangida att stå vid sitt beslut om en övergång till civilstyre i denna Afrikas folkrikaste stat. Men nu tycks alltså landets militärer slutligen ha tappat tålamodet. För ett par timmar sedan meddelade den militärkontrollerade statsradion att presidentvalet var ogiltigt, att valkommissionen var avsatt och att det tidigare beslutet om övergång till civilstyre skulle återkallas.
Johan Fredriksson var reporter.
Den 23 juni 1993, Sydafrika.
För första gången på 2 år möts idag ledarna för de rivaliserande svarta organisationerna i Sydafrika, Nelson Mandela och Mangosuthu Buthelezi. Syftet är att försöka stävja det politiska våldet som betraktas som det största hotet mot demokrati i Sydafrika. Bara sedan i fredags har 45 människor dödats i massakrer och sammandrabbningar mellan anhängare till den afrikanska nationalkongressen ANC och Buthelezis Inkatha-parti. Under de 3 år som demokratiseringsprocessen i Sydafrika har pågått har 9000 människor dödats. Och även om dåden har utförts av anhängare till de 2 största svarta organisationerna har det stått klart att en tredje kraft, den sydafrikanska säkerhetstjänsten, på olika sätt ofta har underblåst och provocerat fram våldet. Mötet mellan Nelson Mandela och Mangosuthu Buthelezi, som är det första sedan april 1991, äger rum vid en tidpunkt när oron är mycket stor för att våldet ska trappas upp ytterligare. Idag inleds rättegången i Johannesburg mot 3 personer som misstänks för mordet på kommunistpartiets ledare Chris Hani i april i år. Chris Hani spelade en viktig roll genom sin förmåga att samla de radikala och otåliga svarta ungdomarna som alltmer förlorade förtroendet för demokratiförhandlingarna och såg våldet som den enda vägen att avskaffa det vita minoritetsstyret. Idag saknas en sån samlande kraft. Den här veckan väntas också ett valdatum fastställas för Sydafrikas första demokratiska val. Både regeringen och ANC stödjer förslaget att hålla val den 27 april nästa år. Men Inkatha och dess allierade vita högerextrema grupper är emot att ett valdatum bestäms innan man har kommit överens om en ny författning. Inkatha vill att Sydafrika omvandlas till en federal stat med stor självständighet för de olika provinserna för att därmed säkra sin egen maktposition i de områden där Inkatha dominerar. ANC däremot vill ha ett centralt styrt Sydafrika men anser att detta ska bestämmas av den övergångsregering som ska väljas nästa år. Den här motsättningen har redan orsakat många våldsutbrott mellan ANC och Inkatha och många fruktar nu att det ska bli ännu värre. Inför mötet mellan Mandela och Buthelezi uttryckte sig de bittra rivalerna försonligt och förhoppningsfullt. Det finns en stark vilja både inom ANC och Inkatha att nå ett genombrott i denna fråga och få ett slut på dödandet, som Mandela före mötet i morse.
Och reporter Daniela Markvart.
...25 juni 1993, utbyte av FN-befälhavare.
Efter 4 månader som befälhavare för FN-styrkorna i det forna Jugoslavien ersätts nu generallöjtnant Lars-Erik Wahlgren av en fransk general. Det beskedet kom från FN i New York utan att vare sig Wahlgren själv eller den svenska regeringen underrättats om det här beslutet i förväg. Och så här säger general Wahlgren om sina erfarenheter av 4 månaders FN-tjänst i det forna Jugoslavien.
Jag tycker att vi har gjort vissa framsteg samtidigt som det har situationen trots allt har förvärrats. Vi har haft en serie eldupphör och ibland säger man att de inte har varit så lyckosamma. Men när vi tittar på vår statistik över ska jag säga, skottväxlingen eller eldverksamheten så kan vi konstatera att det har varit, de har haft effekt de här eldupphör så tillsvida att det har blivit mindre skjutande. Men det har ju inte varit lyckosamma så tillvida att det har blivit fullständigt eldupphör, tyvärr.
Nej, det måste väl vara ganska frustrerande. Du har lagat ihop eller varit med om att laga ihop vapenvila efter vapenvila och så efterhand så bryts de i allt högre utsträckning.
Och den teknik som vi nu hade just börjat med var att vi skulle ha ett mer effektivt sätt att övervaka själva vapenvilan så att vi kunde följa upp det, men vi har haft små möjligheter och liten rörelsefrihet och det är det vi har arbetat med, att få ökad rörelsefrihet för att kunna övervaka de här eldupphören.
Har ni haft tillräckligt så att säga fasta direktiv från FN rent politiskt sett? Statsminister Carl Bildt har idag i Ekot kritiserat, eller i alla fall antytt kritik mot FN för att det inte skulle vara politiskt kapabelt att styra en sån här omfattande och mycket komplicerad operation.
Ja, jag tycker egentligen att det mandatet var ju utsatt för att vi skulle konvojera och skydda det här humanitära kolonnerna. Det var ju liksom baktanken till det hela, men när striderna sen ytterligare blossade upp så blev vi tvungna till att säkra vissa områden och skydda befolkningen. Det var ju nödvändigt. Så det som väl mest vi har lidit av, det kan man säga, det är knappa resurser. Och sen kan man också säga att en del av de trupper som är här nere, de bataljoner, har icke haft den FN-erfarenhet som de borde ha haft för att kunna sköta det här. Mer erfaren trupp skulle nog ha satts in redan från början.
Till slut, vilka är dina personliga erfarenheter eller känslor när du nu snart lämnar ditt uppdrag i det forna Jugoslavien? Vad är det som har liksom påverkat dig starkast i hela den här hemska situationen?
Ja, det är egentligen... I Libanon så var det möjligt, vi hade motsättningar mellan byar och så vidare, men här är det faktiskt motsättningar mellan från grannar, och det är svårt att finna någon frontlinje överhuvudtaget där vi ska liksom arbeta, och det har väl varit det svåraste innan man får grepp på det här, innan människorna liksom kommer underfund med att man ska försöka hålla fred inom samma by eller åtminstone samma bygata.
Generallöjtnant Lars-Erik Wahlgren, som nu alltså lämnar sitt jobb som befälhavare för FN-styrkorna i det forna Jugoslavien. Han intervjuades av Göran Skånsberg.
Beskedet kom som en överraskning också för försvarsminister Anders Björk.
Jag fick reda på det via den franska televisionen och via det franska AFP, alltså den franska nyhetsbyrån.
Vad säger du om att bli informerad på det sättet?
Ja, det är ju lite... märkligt. Det är ju så att normalt så bör ju sånt här föregås av samtal och konsultationer.
Ja, så du är lite sur helt enkelt på FNs sätt att agera?
Jag tycker det är självklart att man har en dialog innan den här typen av förändringar sker.
Vad tänker du säga till FN nu då?
Ja, vi ska ju höra de skäl som FN har till detta. Det är inte så att Sverige har monopol på någon form av befattningar. Men det kan ju vara intressant att höra varför man gör den här typen av åtgärder.
Efter bara 4 månader får alltså den svenska generalen Lars-Erik Wahlgren lämna sin post som befälhavare för alla FNs styrkor i det som en gång var Jugoslavien. Han ersätts av en fransk general som heter Jean Cott. En mer namnkunnig landsman till honom, Philippe Morillon, får också han lämna krigets Jugoslavien. Morillon är befälhavare för FN-trupperna i Bosnien-Herzegovina.